Du lyssnar på C-märket, en podd från Vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och här tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på teater eller musikscen. Idag ska vi prata om hur intimitet och sex gestaltas på scen. På ett sätt som är tryggt och trovärdigt, både för skådespelarna och publiken. På film går det att klippa och göra helt andra bildvinklar. Men hur löser man det på en teaterscen? Ni ska få träffa en intimitetskoordinator. Rollen är relativt ny och utvecklades som en egen yrkesroll i slutet av 2010-talet. Bland annat efter att MeToo-rörelsen identifierat otrygga arbetsförhållanden inom filmbranschen. Jag är så glad att vi ska få lära mer av en av Sveriges två kvalificerade intimitetskoordinatorer, Malin B. Eriksson. Du når mig på scenverket, @vadvivet.se, om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge ett perspektiv på processen bakom en teatershow eller musikföreställning. Välkommen till scenverket, Malin.
Tack.
Varför behövs en intimitetskoordinator på scen?
Jag tänker att det behövs precis av samma anledning till att man behöver en stuntkoordinator. Att man gör någonting som känns väldigt trovärdigt men faktiskt är helt på låtsas. Så precis som när man ska slå någon på käften till exempel, så ser vi till att vi koreograferar det och koordinerar det på ett sätt så att det känns äkta och naturligt för publiken. Och på samma sätt gör vi när vi kommer till intimitet. Simulerat samlag till exempel. Att det, vi kan koreografera, koordinera det så att det ser ut som att det är på riktigt. Men det är helt på låtsas.
Kan du ge exempel på en intim scen och vad som kan bli utmanande?
Det finns egentligen olika kategorier när det kommer till vad är en intim scen. Och en del kan vara precis det jag nämnde, som simulerat sex, där det är väldigt mycket fysisk kontakt. Men det behöver inte vara med sexuell laddning. Man skulle kunna tänka sig en scen där en karaktär kanske ligger för döden och ska få sin sista tvättning, och man kanske tvättar hela kroppen på ett väldigt intimt och nära sätt. Man kan också tänka sig en scen som har nakenhet, både hel eller delvis nakenhet, men som kanske inte heller har någon sexuell laddning. Och sen såklart det vi tänker kanske som intimkyss, hångel, kyssar och den typen av intimkontakt.
Vem jobbar du för? Är det för skådespelarna eller publiken?
Jag jobbar väl egentligen för många olika grupper, men i slutändan och det som blir allra viktigaste för mig, det är för skådespelarna. Det är skådespelarna jag måste vara lojal om jag måste göra val. Därför att det handlar om deras arbetsmiljö där det ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Sen är jag scenkonstregissör i botten och också arbetar väldigt mycket med fysisk scenkonst. Så jag har också jag är väldigt intresserad av att jobba koreografiskt, vilket blir i den bemärkelsen så jobbar jag ju också för publiken. Men jag jobbar i nära samarbete med regissören, där regissören har vision och där vi tillsammans kan skapa en bra koreografi.
Vad är svårast i din roll, Malin?
Det är svårt att säga vad som är svårast. Jag tror att det jag tänker på, det är att jag skulle vilja vända på frågan, för att för mig så är, och det är också en viktig del av mitt arbete, att när man möter någonting, att man inte tar ett nej eller när det kommer hinder i det man har tänkt att göra.
På scen menar du?
På scen, ja precis. Både i möten, diskussioner men även i repetitionssalen. Att inte det ses som en svårighet utan att jag istället kan omvandla det till något positivt och hur kan vi skapa vidare. Och det handlar ju om att mitt arbete är samtyckesbaserat. Men däremot så finns det ju såklart skillnader i varje produktion. Och där är min roll verkligen att gå in och läsa av och förstå var jag behövs och var jag inte behövs. Och för olika skådespelare har olika behov. Olika situationer har olika behov. Så jag har svårt att säga vad är svårast.
När blir det utmanande då? När krockar regissörens vision med, så att säga, gränsen för samtycke?
Jag pratar väldigt mycket, jag föreläser ju i det här också eftersom jag har jobbat med att förändra branschen, eller jag jobbar med att förändra branschen sedan 2019. Så jag har ju alltid samtal med regissörer innan där jag också gör det väldigt tydligt av hur vi behöver jobba och hitta ett samarbetssätt. Det går inte att komma in och jobba om en regissör inte är öppen för att jobba på det här sättet eftersom jag behöver i slutändan ändå vara, det måste vara skådespelarna som sätter gränserna. Och det är de som ger sitt samtycke. Och samtycke är också mer komplex än bara ja och nej. Så att vi måste också skapa en miljö där det finns möjligt att säga ett nej. Så jag tycker inte att jag stöter på problem med regissörer, utan vi har ofta hela tiden en dialog om hur vi ska skapa scenen där regissören kommer med sin vision, men också där regissören är öppen för vad skådespelarna sätter gränserna. Och jag brukar prata väldigt mycket om att vi måste prata om vad vi ska berätta med scenen, inte hur vi ska berätta den. För att om vi vänder på det, vad ska vi ge till publiken? Vad ska den här scenen tillföra i historien? Varför finns den där? Hur ska den här scenen driva historien vidare? Då kan vi också jobba på hur vi ska berätta det utifrån skådespelarnas gränser.
För det som jag tänker är utmanande är att det är utmanande. Alltså, intimitet är ju utmanande, och ofta handlar en scen om att en vill inte, en är novis, en är erfaren, en är i ett överläge rent kanske yrkesmässigt, man är i beroendeställning. Så att oftast är ju det också kärnan i själva den sceniska framställningen.
Ja, men det stämmer, men det är också ofta något som är väldigt intressant, och när vi arbetar på det här sättet så kan vi också fördjupa det, där vi också kan kanske, jag generaliserar, jag är medveten om det, men vi har kanske en tradition av att när vi har kommit till de här intimscenerna och vi ska repetera dem så skjuter vi lite, vi kanske inte gör den där kyssen under repetitionsperioden utan vi väntar lite till det skarpt läge, och har jag hört många skådespelare nämna.
Nu skruvar Malin lite sådär på sig och försöker visa hur man kan se obekväm ut.
Och skarpt läge kan ju vara på premiärdagen. I bästa fall så är det under ett genrep. Vad var frågan här egentligen? Hur kom jag in på det här?
Vi pratade om att alltså, just själva det. Dilemmat handlar ju också ofta om att intimitet är en utmaning.
Just
och det finns en laddning.
Precis. Och när man då liksom skjuter på den här scenen, då ger man ju inte den tiden heller till den här scenen att diskutera. Vad är det? Vad ska vi berätta? Vad ska vi ge publiken? Det kanske inte är att de står och kysser varann och rör väldigt intimt med varann. Det kanske inte är det som är det viktiga, men vi vill få ge publiken en känsla sen. Några scener ner när en av dem dör, så vill vi att det fallet ska kännas så mycket. Det ska vara så mycket hårdare och ta så mycket mer i känslan. Så det finns ju massa olika anledningar till varför scenen är där. Så jag upplever också att när vi jobbar på det här sättet så tycker både skådespelare och regissör också att det är spännande. Mm. För att vi kan fördjupa oss i scenen.
Det svenska ordet intimitetskoordinator, det fanns med på Språkrådets lista över nyord 2020. Vad är det då, om du säger, vad är det du tillför som är nytt?
Jag ska också tillägga, innan jag pratar om det, så ska jag tillägga att om några av lyssnarna kanske lyssnar på engelska poddar eller läser engelska nyheter, så kommer man se att på engelska heter det intimacy director. Så i engelska skiljer man på intimacy director för scenkonst och intimacy coordinator för tv och film. Men i Sverige så har vi valt att ha ett ord för båda olika konstformerna.
Och vad tillför du? Vad är kärnan i det här yrket, i den här rollen som inte fanns tidigare?
Jag tänker att många regissörer har jobbat väldigt bra med de här scenerna tidigare. Och jag tror inte vi kommer med, intimitetskoordinatorer kommer inte med något trollspö och helt plötsligt så blir det någonting som bara fungerar jättebra. Det vi kommer med är en process som regissören inte har tid med, för regissören har så mycket annat att ta hand om. Så anledning också till att det heter intimitetskoordinator är just ordet koordinator, att vi koordinerar med olika avdelningar. Så en del är ju koreografin och se till att det sker samtyckesbaserat utifrån skådespelarnas gränser, där vi har en specialkunskap i att koreografera scener som ska se äkta ut fast de inte är det, precis som stunt, men också att vi kan ha en översyn av de intima scenerna och vad det krävs, vad som krävs för de olika scenerna. Och koordinera såklart med kostym och mask och scenografi och alla olika avdelningar som finns.
Hur har funkat med intima scener och sex på scen historiskt sett?
Jag tror det har varit väldigt olika, och som jag sa, jag vet att många regissörer har arbetat väldigt koreografiskt och fantastiskt och fint med de här scenerna och verkligen jobbat varsamt och förstått risken som finns med de här scenerna. Men jag hör också mycket historier om skådespelare som har farit illa och upplevt där det inte har varit en struktur på det, utan man kanske har hamnat i en situation där man har fått improvisera fram en scen. Mitt arbete handlar ju mycket om att skilja på det professionella och det privata, alltså det som sker privat och vad man själv gör i sängen eller vad man gör, det har ingenting med att göra vad vi gör på scen. Så att mer professionalisera det på ett vis. Men det skulle jag väl säga att det hör jag mycket historier om, många skådespelare som vittnar om det. Det sagt vill jag också understryka att jag hör också från skådespelare som har jobbat med scener där det har fungerat väldigt bra. Så, men det här handlar väl om att nu kommer en yrkesroll som vi vet kan arbeta med de här scenerna på ett sätt, och det behöver inte vara ett lotteri för skådespelarna vilken regissör eller vilken medspelare man jobbar med.
Hur mycket handlar din roll om att göra intima scener mer trovärdiga?
Ja, där handlar det ju mycket om regissörens vision. Vi är ju själv väldigt intresserade av att jobba väldigt naturalistiskt, men det är ju inte alltid en regissör har den visionen. Och där handlar det ju för mig att arbeta utifrån visionen som regissören har. Jag kan ju inte komma in och ändra sig. Jag kan ju komma med förslag, och vi har ju en dialog såklart, att hur kan vi berätta det här på ett sätt. Men det är också att det handlar ju kanske om en scen i en hel föreställning. Så den ska ju också passa in i hela det konstnärliga greppet. Och då blir det kanske märkligt om man har en form på berättandet och sen kommer in och så blir det en scen som är helt tagen ur sammanhanget. Så att där handlar det väldigt mycket om en dialog med regissör. Men om en regissör vill att det ska ske trovärdigt, då är det absolut någonting som jag är utbildad för att kunna göra. Men jag skulle också vilja understryka att när det kommer till scenkonst, till skillnad från tv och film som jag också arbetar med, så har man ju också en publik att ta hänsyn till. Och när vi pratar om samtycke så pratar jag nu om skådespelarnas samtycke, men det finns ju också en dialog som vi måste ha om vad ger vi till publiken. För att även det kan ju vara så ibland att man vill, att en regissör vill chocka publiken. Men vi vill ju fortfarande chocka publiken och ha kvar dem i rummet. Vi vill ju inte att deras tankar vandrar iväg så att de känner att de vill lämna rummet för att det är obehagligt. Så det är också en balansgång hur man jobbar med de här scenerna för att publiken ska känna att det är en del av historien. Och det handlar väl också en del om samtycke, tycker jag.
Du utbildade dig i England. Vad var det du fick lära dig?
När jag utbildade mig så, det var så tidigt, det var 2019 och det är fortfarande så tidigt, så fanns det egentligen ingen färdig utbildning. Det finns det idag. Så att jag utbildade mig hos Ita O'Brien. Vi var en grupp av 15 personer från olika delar av världen som kom från scenkonst eller tv och film från början. Och där vi lärde under tiden vi gick den här utbildningen. Och där ju mer den här rollen har utvecklats, så har vi också fått lägga på fler utbildningar. Så att jag har en väldigt brokig linje till att utbilda till min utbildning, men är idag kvalificerad intimitetskoordinator. Men det man lär sig, det är ju allt, man kan säga att det är tre olika grenar i utbildningen, och en är intimitetskoordinering, och det handlar ju allt om koreografi, användning av olika intimitetsplagg, skriva protokoll, göra riskbedömningar, förstå hur de olika avdelningarna på en teater arbetar till exempel. Sen har vi en annan som är väldigt viktig gren, och det är mental hälsa, så vi utbildas inom mental hälsa och olika undergrupper i det, kan man säga. Och sen utbildar vi oss också inom ledarskap, som också är en väldigt viktig del i det, för att kunna leda då sin egen avdelning, om man ska kalla den intimitet. Så, ja.
Mm. Finns det någon kurs på Teaterhögskolan som lär ut scensex till framtida skådisar?
Jag är ute på några av scenskolorna och är återkommande varje år faktiskt, och håller en 2-dagars workshop med dem, där vi arbetar med både samtycke, vad är det som gäller i branschen, vad kan man säga nej till, och vad är samtycke överhuvudtaget? Hur sätter jag mina gränser och fortfarande kunna göra konstnärliga val eller följa regissörens konstnärliga val? Och i det arbetet jobbar jag också med intimitetskoreografi, så att där skådespelarstudenterna får jobba med intimscener.
Du har berättat att det är processen tillsammans med ensemblen och regissören som är viktig. När kommer du in i den kreativa processen?
Det jag vill komma in är en sak, och där jag kommer in är lite olika, så att i vissa produktioner, och det är ju så jag önskar, det är ju att man kommer in tidigt i processen och redan innan kollationering. Och det har jag också gjort i flera produktioner där jag håller workshop, så att alla är på samma plan, och alla, även de som kanske inte har intimscener. Och där jag sitter med i produktionsmöten och där vi lägger upp en plan för hur vi ska arbeta framåt. Men det händer också ibland att jag kommer in inför en scen där det är, kanske produktionen redan är igång, och där jag blir uppringd, där man ber mig komma in.
Vilken sorts intimitet är svårast att skapa på scen?
Jag kan inte säga att det här är svårare än det andra. Det kan vara rent tekniskt, om vi går tillbaka till att man vill kanske ha en mer naturalistisk, en naturlig scen, som, att det känns naturligt. Då får man ju jobba mycket med vinklar till exempel, eftersom vi då ska koreografera på ett sätt så att könen inte möter varann, men vi kanske ska ha en känsla av att de gör det. Och då är det ju, det, utmaningen kan ju vara då, om man är på en stor scen, så kan det ju vara svårare att få alla i publiken att se samma sak. Så det på scenkonst skulle jag vilja säga är kanske en utmaning.
Så om vi säger så här, hur mycket arbete ligger det bakom en bra kyss?
Jag skulle säga, mitt arbete, så skulle jag säga att 80% är allt förberedda arbete jag gör. Och 20% är kanske det vi jobbar liksom med skådespelarna och koreografera scenen. Men hur mycket, det är också olika i om vi skulle prata timmar eller tid och sånt. Det är så olika, det beror också så på skådespelare. Vissa skådespelare är så, det bara sker väldigt naturligt och väldigt känns enkelt. Och för vissa skådespelare kan det kännas mer utmanande i en viss situation. Då får man jobba lite på ett annat sätt.
Och sen är det ju inte som på film att när scenen är tagen, så är det en gång. Det här kanske ska göras dag efter dag, kväll efter kväll.
Mm.
Jag antar att det är därför tryggheten är så otroligt viktig.
Ja, och det är det. Och det är också någonting som jag, när jag lämnar då inför premiär, så lämnar jag också över ett ansvar till, oftast är det inspicienten, som också har någonting som vi kallar intimacy call. Och det är ungefär som man har ett stunt call. Det är att man samlas innan föreställning och går igenom den här scenen. Ska vi göra? Är det någonting? Behöver vi justera något? Hur känns det idag? För en sak ska man veta, när det kommer till samtycke så ska det vara återkalligt. Så därför måste vi också gå in varje dag och bara checka hur det känns, om något behöver justeras. Och sen har vi också efteråt att skådespelarna samlas med inspicienten, där man går igenom, hur gick det idag? Var det någonting som inte kändes okej? Okay? Gick allting som det skulle? Var det något som hände som inte? Det är ju levande. Det sker ju där och då. Var det något som hände? Hur var publikreaktionen? Det är också någonting som många skådespelare pratar om, att det är en sak att repetera och jobba med en scen, men sen när man kommer och gör det på en scen med en publik, och så får man en reaktion som man kanske inte hade väntat sig.
På scen måste ju skådisarna överdriva gester och kroppsspråk på en stor scen i alla fall för att det ska gå ut till publiken. Och jag tänker mycket på det här med gestaltning av intimitet, att det inte får bli liksom klischéartat kroppsspråk. Hur kan du tänka därför att det ska vara liksom nyskapande och också kännas, om man får använda ordet, att det inte är gjort redan?
Mm. Jag får ofta den frågan, och jag tänker att det handlar om att medvetandegöra vad man gör och varför man gör det. Och ibland är det så att man vill kanske göra en klischéartad scen. Och jag tänker att det är okej, bara man är medveten om det och gjort ett medvetet val. För det kan vara så. Så att det inte alltid är att man behöver uppfinna hjulet igen eller göra på ett sätt bara för att det ska vara någonting nytt. Jag tänker också det här, vi pratar ju ofta om det manliga ögat och vi också börjar prata om det kvinnliga ögat och så. På sättet jag arbetar, i och med att vi också har en dialog, varför gör vi det här? Varför är det kvinnan som gör det här? Varför gör mannen det här? Då vet vi, då har vi också gjort ett val i varför. Så det kanske är så att vi ska göra en scen där kvinnan helt hänger sig till mannen och han styr och han är den som har makten. Bara vi har gjort det som ett medvetet val. Och sen såklart vill vi ju inte se det åter och åter igen. Så att det är ju ingenting vi heller ska bli av slentrian. Men jag tror också att det är viktigt att inte alltid, att man inte alltid behöver känna att man behöver göra någonting helt nytt eller på ett annat sätt. Men diskussionerna handlar ju väldigt ofta, framförallt om vi jobbar med scener mellan kvinnor och män, att vi inte vill hamna i det här gamla, att mannen ska styra och kvinnan ska
stöna lite grann.
Nej, precis. Och också om vi visar nakenhet från en kvinna, att det också är att vi liksom, om vi gör valet att bara kvinnan ska ta av sig på överkroppen, varför gör vi inte det valet med mannen? Och då kommer vi ofta på att ja, men vi kanske ska göra på det här sättet istället. Så att den diskussionen har vi ju alltid och är väldigt relevant, känner jag, för skådespelare. Att det är också någonting de väldigt, både män och kvinnor, väldigt gärna vill prata om.
Tillbaka till det du sa och påminde oss innan om att börja i vad är det vi vill gestalta, ja, istället för att gå direkt på hur. Ska jag bara liksom klargöra för våra lyssnare, när du säger det manliga ögat, den manliga blicken eller den kvinnliga blicken, vad menar du då?
Ja, men jag tänker att det handlar om det yttre ögat, att man gör det för ett öga som ska se och kanske inte så mycket för intellektet eller för en fördjupad känsla i en historia, utan det är mer det visuella.
Som dekor, som illustration?
Ja, det är så jag tolkar det i alla fall och som jag tänker. Och på sättet vi jobbar så tycker jag att i och med att vi fördjupar oss och hela tiden jobbar växelverkande, vad händer med honom, vad händer med henne? Det behöver ju inte alltid vara olika kön på dem vi jobbar med såklart, men mellan de olika karaktärerna, så den metod jag arbetar efter, så upplever jag också att det är svårt att göra det för det yttre ögat. Alltså det blir på något vis per automatik att det blir en fördjupning inifrån karaktärerna.
Nu har vi pratat mycket om att du löser en intim scen med hjälp av koreografi. Men hur mycket går att lösa med ljussättning eller musik och inte bara fysisk gestaltning?
Nej, men det går ju väldigt mycket att gestalta med ljus och musik och bara en blick. Man behöver ju inte ens en gång vara nära fysiskt med varandra. Jag arbetar ofta inte så mycket med ljus och musik, även om det är såklart en dialog jag har med regissören, för att regissören har en idé, så att vi kan ju anpassa också koreografin efter det. Jag jobbar ofta väldigt nära med mask och kostym, där framförallt kostym såklart på scenkonst är ju väldigt viktigt. Om vi till exempel ska ha en känsla av att någon drar ner sina byxor och kalsonger och vi vill inte egentligen se något naket, då kan vi ju anpassa det så att vi har en längre skjorta till exempel som hänger över.
Jag tänkte att du ska få berätta om dina verktyg och hur du jobbar genom några exempel på föreställningar som jag vet att du har medverkat i. Vi kan prata om Arv, som är Dramatens 8-timmars föreställning om två olika generationer homosexuella män i New York. Och här förekommer mycket intimitet och flera sexscener. Och här har du jobbat med regissör Carl-Johan Karlsson. Hur samarbetade ni?
Ja, men där kom jag in på ett rätt tidigt stadium och hade först kontakt med producent och sen hade jag möte med både producent och och regissör Carl Johan. Och där vi pratade om de här scenerna, där började med att jag gjorde en nedbrytning av manus av de intimscenerna. Och sen var jag inne där innan kollationering också och höll workshop. Och där vi höll workshop med alla skådespelare, även skådespelare som inte hade intimscener. Och där vi pratade just mycket, där jag pratade mycket om samtycke och gränser och så. Så att vi satte en, vad ska man säga, en kultur i hela produktionen om hur vi skulle arbeta med de här scenerna. Sen är Carl Johan, som också har arbetat med intimscener tidigare, har också väldigt så här, tydlig vision av vad det var. Och så där jobbade vi ut efter det. Och så var jag med under flera repetitioner av de här scenerna. Och där vissa scener är helt koreograferade, som en dans.
Jag tänkte ta en sån scen som är helt koreograferad. Det är en sexscen mellan de två huvudpersonerna, Eric och Toby. Och de har ju varit ihop i flera år. Och vi är hemma hos dem i lägenheten. Och de har sex på ett sätt som jag som publik upplever att de är vana vid och bekväma med. Och de står på knä och Toby sätter på Leo bakifrån. Och jag tycker att det ser ganska hårdhänt ut. Men de njuter och de kommunicerar med varann. Kan du bara berätta liksom om hur du... För det här är ju en koreografi, som du säger. Hur jobbar du med koreografin här?
Ja, alltså vi... Det är verkligen tekniskt. Först så börjar vi jobba utifrån... Vi har lite övningar som vi gör. Där skådespelarna sätter sina gränser. Vad får man ta på varann? Vad får man inte ta här? Här kan du ta, här kan du inte ta. Så det är väldigt tydligt. Sen börjar vi jobba steg för steg. Väldigt tekniskt. Jag tar ett steg fram. Jag sätter mig på knä. Alltså det är väldigt tekniskt, steg för steg för steg. Och där vi lämnar helt, då har vi såklart pratat om de här karaktärernas viljor och känslor och allt det. Men,
och så är det ju dialog samtidigt, så då är Carl Johan, regissör, också med.
Ja, regissör är med under repetitionen också. Jag brukar göra några övningar just med gränsdragningar och sånt. Det brukar jag göra själv med skådespelarna och jag är själv. Med gränsdragningar brukar jag och skådespelarna träffas tillsammans och göra utan regissör. Men när vi repeterar så är regissör för det mesta tillsammans. Ibland så önskar regissören att jag jobbar själv med skådespelarna. Och då jobbar vi med scenen och sen kommer regissören in mot slutet och tittar och kommer med sina förslag och så.
Alltså hur låter det, Malin, till exempel i den här scenen? Är det så här, alltså hur ger du då regin för koreografin? Stöt lite hårdare? Alltså jag tycker bara själv det skulle vara ganska... Det är väldigt känsligt det här.
Ja, det jag tror också som jag kan tillföra är att jag kan prata om det här på ett väldigt oladdat sätt. Därför för mig handlar det verkligen om en teknik, koreografi som inte har någonting med riktigt sex att göra. Jag ska också säga det, jag kan egentligen inte så mycket om sex. Jag kommer ju från konsthållet själv, så att det är verkligen väldigt koreografiskt om man tänker som en dans. Jag tar ett steg till höger, ett steg till vänster och så snurrar jag runt. Och i början är det tekniskt, tekniskt, tekniskt. Det ser jättetråkigt ut. Och sen lägger man på sina känslor i det och så blir det helt fantastiskt. Och man kan känna sig att man ser den här dansen och blir helt... berörd av den. Men det kan vara att, om vi då ska säga att den ena karaktären ska ta den andra karaktären bakifrån, då är det liksom ren teknik. Så en sittknöl mot ett höftben till exempel. Och så lägger vi det där och sen ser vi pushar och så tittar vi på rörelsen i ryggen. Hur kan den vara och hur ska höften, kanske hur den ska röra sig, i vilken riktning. Så att det är väldigt, väldigt så tekniskt.
Den är ganska lång. Jag upplevde att den kanske pågick i 10 minuter eller någonting. Kanske mer, en kvart.
Är det så länge?
Ja. Ja. Mm. Mm. Och så pratar de, alltså det är det som blir spänningen också i den här scenen, att de också pratar samtidigt som de har den här.
Ja.
Och kan jag fråga så här, alltså jag upplever i arv att det finns en sexuell laddning mellan skådespelarna hela tiden och det är väldigt flörtigt och så. Hur har du jobbat med den?
dels så tror jag att det handlar om att vi startade upp också med workshop, så att det blev väldigt så här, naturligt att prata om det. Så att jag tror att i ensemblen så blev det, vi verkligen jobbade med att vi skiljer från det privata och det professionella och utifrån karaktärerna. Sen tycker jag också att Carl Johan är väldigt duktig och väldigt bra på att hantera det här också, och har ju också, brinner också väldigt mycket för den här historien, och som på något vis har ett större syfte än bara att det är en pjäs. Så att han är ju också väldigt bekväm i att prata om det. Så att det är nog en kombination, skulle jag säga. Men det handlar inte om att jag har jobbat specifikt med den känslan, den laddningen, just i arv. Det kan vara så i andra produktioner kan jag ha gjort det ibland. Men inte just i arv, utan det var nog att vi kunde ha en väldigt öppen dialog. Och sen tillsammans med Carl Johan och hans sätt att regissera.
Det finns ju en otrolig närvaro i den här pjäsen från alla i ensemblen, och fast det pågår i 8 timmar.
Ja, den är fantastisk.
Det är faktiskt otroligt. En annan scen i arv utspelar sig på Fire Island, som är ett partyställe för homosexuella. Det är sommar och den unge Leo, han är kanske 18, följer med sin nya kille Toby dit. Och Toby, han njuter av att se Leo ha sex med andra killar. Och det gör de mycket under de här intensiva sommarnätterna på olika klubbar och på stranden. Och de scenerna utspelar sig med hög musik och strobeljus, högt tempo. Vad är det för sorts sex som ni vill skildra här?
I den handlar det ju om att skildra den sexet på den här gayklubben, där det är sexet som verkligen är det som driver, och där Carl Johan också hade en väldigt tydlig vision med den scenen, att det inte fick kännas på låtsas, utan det skulle kännas på riktigt, även om den är också väldigt abstrakt i sin koreografi. Det är ingen som klär av sig kläder direkt. Så. Men den är också, det är intressant, för att jag har hört många i många publik som har sett den och upplevt den som obehaglig. På tal om, vi pratade om när publiken upplever att det är obehagligt. Men skådespelarna säger att det är den scenen som känns nästan helt enklast, för att den är så väldigt koreograferad, varje steg i den scenen.
Intressant, för mig är det ju verkligen en scen som inte handlar om samtycke. Alltså scenen handlar om icke-samtycke. Mm. Det är ju nästan övergrepp. Jag upplever att det är gruppvåldtäkt. Mm. Och jag blir väldigt berörd av Leos utsatthet. Och det är ju det kanske intressanta i den här pjäsen, att den handlar ju väldigt mycket om att tänja gränser.
Och det var också Carl Johans tydliga vision med den scenen. Så det var precis det som var syftet med den också.
Och sen tänker jag på en annan scen. Det är Leo, han är 18 år och han är för första gången på en bastuklubb i Prag. Och han har åkt dit, det är ingen som i hans familj som vet, och han är ju väldigt nyfiken. Och det är väldigt detaljerat, det är väldigt sårbart, och jag som publik känner ju hans utsatthet. Han vet ju inte riktigt koderna här, vilket gör det ännu mer obehagligt, upplever jag som publik. Och han ger sig in i leken, och han blir liksom, han beskriver, för han berättar det här för en annan skådis, att han, hur han blir påsatt från alla håll tills han i princip faller ihop. Men där känner jag att Leos utsatthet och smärta, och även om det är helt frivilligt, han har åkt hela vägen för att vara med om det här, så är det liksom, det är mer än vad jag klarar av att ta in. Och jag vet inte, jag får inte, det är inte så att jag vill gå därifrån, men jag mår ju fysiskt dåligt av hans sårbarhet här. Och jag tänker igen på publikens gränser och hur ni har jobbat här, du och Carl Johan.
Men jag tänker att, nu kan inte jag riktigt svara för Carl Johan som inte är här, men jag vet ju att det har varit väldigt viktigt för honom att berätta den här historien om hur det är att komma ut och de svårigheter som finns med det. Att inte bli accepterad och hitta sin grupp. Så det har också varit en väldigt viktig del i hela berättandet för Carl Johan, och där blir ju den här scenen såklart väsentlig och väldigt stark. Mm.
Och nödvändig känner ju jag som publik, så att jag är ju tacksam efteråt att jag har suttit kvar och att jag har fått vara med om den här upplevelsen. Du har också jobbat med Mandomsprovet på Kulturhuset Stadsteatern, där Marie Rickardsson spelar den tjusiga medelålderskvinnan Mrs. Robinson, som inleder en relation med vännernas 18-årige son Ben, spelad av Rasmus Luthander. Och här får vi uppleva flera intima scener mellan dem. Det är ju liksom det som är historien. Men det är sex på ojämlika villkor. Hon är erfaren och han är nybörjare. Men hon är också väldigt nervös för att verka gammal. Jag vill veta lite mer om hur du och regissör Sunil Munshi jobbar med den här obalansen som ju i sig är, handlar om otrygghet. Kan du berätta hur du koreograferade några av de här sexuella scenerna? Hur tänkte du här?
Jag kan berätta om en del i alla fall, att det är en kyss som pågår i 45 sekunder och där Sunil verkligen ville ha den kyssen i tystnad. Och 45 sekunder kan ju kännas väldigt fort om man har bråttom någonstans, men om man står på en scen med en tyst publik så kan 45 sekunder vara väldigt långt. Så där, istället för att fokusera på just kyssen, så la vi en koreografi i rörelser med hur de berörde varandra, och så tajmade vi den som 45 sekunder, och så visste vi då, så kysste de varandra under tiden, men då visste vi att handen går upp där och den andra handen går där och sen går den ner så, och så. Ja, så la vi en koreografi i kroppen istället, som jag tror att skådespelarna upplevde som skönt. Mm.
När en intim scen blir stel eller otrygg för skådespelarna, vad är det ofta som har hänt då?
Jag tror att det är när det inte finns en tydlighet, när man inte riktigt vet vad man ska göra eller någonting har förändrats i det man har planerat. Jag brukar verkligen uppmuntra till att om vi ska göra en intim scen och vi har repeterat den, att man också har den som en del som alla andra scener, så vi inte spar på den, bara att vi bara markerar under repetitionen. För det är någonting ibland som jag ofta hör att man kanske har gjort innan, när man inte haft en intimitetskoordinator, så istället för att göra den där kyssen under varje repetition så markerar man kyssen. Och då är det klart, om man inte har repeterat den så man vet exakt hur den ska ske och när den ska ske, så kan det ju kännas lite när man sen ska göra den under föreställning att den är lite oklar. Och jag vet att det har varit situationer också där det har skett och sen har de bett mig komma in och jobba med scenen. Ja.
Och när det blir obekvämt för publiken, vad tycker du att det handlar om då?
Jag vet inte, jag får också den frågan rätt ofta. Och egentligen så, det här är bara en vild gissning. Men jag tror att man upplever obehagligt om skådespelarna tycker att det känns, behöver inte vara obehagligt, men att det känns lite, att det skaver. Om skådespelarna känner att det skaver så når det ut till publiken. Sen är man ju som publik såklart olika. Och det är många som jag träffar från publiken som säger att de vill inte se intimscener på scen. Och det tänker jag, det är helt okej. Och vissa känner så här, jo men det är bra, det är ändå någonting vi berättar, en sida från de här karaktärerna som vi kanske inte annars får se.
Hur förhåller du dig till pjäsen och manusförfattarens syn på intimitet och sex, som kanske till exempel att hen vill chocka, jämfört med publikens syn och känsla?
Jag tänker att om vi kommer till en punkt, och det har hänt flera tillfällen, där det har varit förslag på hur man vill göra en scen. Och där tänker jag att där måste man verkligen också prata om, för vi kan ju göra en scen som skådespelarna är trygga med, som är väldigt koreograferad och koordinerad och alla känner sig, vi vet att det här är helt på låtsas, men vi också vet att publiken kommer ta emot det här på ett sätt. Och där för mig är det ju också, jag brukar faktiskt ställa frågan då, för att ibland, inte så ofta, men ibland så kommer det från en regissör som säger, ja men jag vill att de ska känna det här så hårt. Det här är ingenting vi ska försköna, låt säga en våldtäkt till exempel. Vi kan inte försköna det här, för det här är så eländigt och hemskt som det är. Och jag vill att publiken ska känna det. Och där måste vi ju hitta det, för vi vill ju inte chocka publiken så att det blir att jag vill lämna rummet. Jag vill
eller
inte
väcka
sitta kvar.
Trauma,
eller? Väcka trauman eller känna att det här är så obehagligt, vad är det som händer? Så där handlar det ju om en balansgång, om hur kan vi berätta det här så att publiken fortfarande är med i historien. Och det är inte enkelt, eftersom alla i publiken sitter med olika erfarenheter och olika relationer och förhållanden till intimitet. Det är på frågan om vad som är svårt, så är det kanske det allra, allra svåraste. Men det viktiga är att vi har en dialog om det, och vi har också i några produktioner ändrat scenerna med tanke på just publikens reaktion.
till sist så märker jag att jag är väldigt försiktig och är rädd att fråga på fel sätt. Det här är ett svårt område att prata om. Samtycke är ett svårt område att prata om utan att trampa i något klaver. När tror du att intimitet blir ett område som vi kan prata om på ett lite friare sätt också för att kunna lösa konstnärliga utmaningar utan att vara rädd för att göra fel?
En anledning till att jag tror att det är svårt att prata om är att vi har haft lite svårt att skilja på det professionella och det privata. Och när vi inte har vetat riktigt hur vi ska, när vi inte haft ett format hur man ska hantera de här scenerna, så blir det lätt att man går in i det privata. Men jag tror att när vi kan lämna det, så att vi kommer på den nivån som när vi pratar om stuntscener. Det är ingen som frågar hur gör du när du blir arg? Blir du fysiskt våldsamt eller blir du tyst? Eller hur blir du när du blir arg? Det är ingen som frågar det, för att vi vet att det har ingenting med att göra det som sker på scen. Och jag tror att när vi kan komma till den nivån, att vi inte behöver hämta någonting från det privata, då tror jag också att vi kommer lättare kunna prata om de här scenerna.
Stort tack för att du kom till Scenverket, Malin.
Tack så mycket.
Det där var intimitetskoordinator Malin B. Eriksson. Gillar du vad du hört? Passa på att ge vår podd 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta hit till podden. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka till dem. Om du delar i sociala media, använd gärna hashtag Scenverket. Producent Jens Back, mixning Stray Dog Studios och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi dig inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!